välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Så många kvar.
Ja.
Och vårt Instagramkonto heter krimkalendern och det ska ni absolut följa, för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Precis, och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Där får ni ett bonusavsnitt per månad om månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Just nu finns det 30 avsnitt att lyssna på.
Precis, man får nämligen tillgång till dem som vi har lagt upp hittills retroaktivt.
Precis.
Och så får man lite meddelanden och lite nyheter från oss. Så ja. Att våra patrons har ju vetat längre än alla andra att vi skulle göra en kalender, bland annat.
Precis.
Ja. Så är det. Men idag är det ju då Jenny som ska få öppna sin första lucka.
Mm.
Och jag är spänd.
Jag vill börja det här avsnittet med att utfärda en varning. För det här är ett jobbigt avsnitt att lyssna på. Och jag vill även utfärda en varning för att det handlar om självmord.
Ah. Mm.
Är du redo?
Jag är redo.
Staden Brampton ligger några mil väster om Toronto i mellersta Kanada och har idag drygt 700 000 invånare. När vår berättelse utspelar sig en sensommardag år 1975 har Brampton ungefär 50 000 invånare. Staden hade året innan blivit just en stad. Brampton var och är en av Kanadas snabbast växande städer. Och stadens slogan är The Flower Town of Canada, alltså Kanadas blomsterstad.
Mm-hmm, undrar varför? Mm.
Ja, det ska jag berätta.
Yes!
Det trodde du inte, va?
Big surprise! Har allt med fallet att göra.
Precis. Men det är faktiskt väldigt vackert i Brampton. Staden är omgärdad av natur, forsar och djupa frodiga skogar. Stadens slogan härstammar från en man vid namn Harry Dale. Han bodde i Brampton under andra halvan av 1800-talet och han älskade rosor. Så pass att han började utveckla nya sorter. Men han gillade inte bara rosor, han gillade alla blommor. Och han inspirerade invånarna i Brampton att odla blommor dem också. Snart var staden en blomstrande oas med växthus i var och varannan trädgård och med välskötta rabatter ut med husfasaderna.
Jag vill åka dit nu.
Eller hur? Det ser jättefint ut. Plus att det ligger ju i Kanada med så mycket natur runt omkring.
Mm.
Så det ser jättefint ut. Men numera grönskan, som på så många andra ställen, till viss del i alla fall fått ge vika för köpcentrum och affärsverksamhet. Men stadens arv lever kvar. Några av stadens mest framgångsrika företag säljer faktiskt just växthus. Så stadens smeknamn lever vidare och varje år firas en blomsterfestival. Festivalen hålls i juli varje år. Efter att skolåret har avslutats och sommarlediga barn och deras föräldrar kan njuta av värmen och blomsterprakten. Onsdagen den 28 maj 1975 var egentligen en vanlig vardag. Och för barnen en vanlig skoldag, men ändå lite speciell. Det var bara en knapp månad kvar av vårterminen. Snart var det sommarlov. Den 25-åriga Margaret Wright hade precis kommit till sin arbetsplats, Brampton Centennial Secondary School. I Kanada innebär secondary school elever mellan 12 och 19 år. Margaret arbetade som lärare i engelska och i bild och snart skulle hennes första år på skolan i Brampton vara till ända. Hennes första år på skolan skulle även bli hennes sista år där. För när terminen var över om bara några veckor så skulle Margaret flytta österut till Nova Scotia på den kanadensiska östkusten. Margaret var ganska nygift. Hon hade träffat sin man Dave på universitetet i Toronto och efter examen hade de flyttat till Brampton. Mycket för att Margaret skulle kunna påbörja sin lärarbana. Men hennes man Dave trivdes inte riktigt. Han längtade tillbaka till Nova Scotia där han kom ifrån och där hans föräldrar fortfarande bodde kvar. Och nu hade han blivit erbjuden ett toppenjobb där inom sitt område som var hotel management, alltså typ hotellledarskap eller något sånt.
Ja.
Och Margaret, hon var inte sen att hänga på. En flytt skulle innebära att hon skulle komma närmare sin gamla hemstad Montreal och hon trivdes vid kusten där Nova Scotia ligger. Dave hade därför tackat ja till jobbet och skaffat dem en bostad. Nu skulle Margaret bara avsluta terminen och sen flytta till Dave i Nova Scotia. Den gångna helgen hade hon faktiskt tillbringat där med att söka ett nytt lärarjobb. Margaret var en omtyckt lärare på sin skola i Brampton. Hon var en varm och engagerad lärare. Hon var en sån där lärare som verkligen såg sina elever. Så när en av de elever som stod henne närmast, den 16-årige Michael Slobodian, gick hem under förmiddagen 28 maj 1975, så passade Margaret på att använda rasten till att ringa Michaels föräldrar. Michael hade varit frånvarande mycket under både höstterminen och vårterminen. Han hade haft intyg med sig från både läkare och sina föräldrar, men Margaret hade sett att de var förfalskade. Men hon trodde på Michael. Hon kände att han hade sina anledningar. Hans farfar hade precis dött och hans pappa hade blivit diagnostiserad med en hjärtåkomma som innebar att han skulle behöva opereras inom en månad. Michael hade mycket press i sitt liv helt enkelt. Han var en helt okej elev. Han hade genomsnittliga betyg som kunde ha varit mycket bättre om han inte hade haft så mycket frånvaro. Han var en smart person, det var ingen tvekan om. Höstterminen hade varit en katastrof och betygen hade dalat. Men under vårterminen var det som att Michael, trots sin sorg över farfadern och sin oro över fadern, hade ryckt upp sig. Frånvaron var som den var, men betygen var på väg uppåt. Men Margaret visste att bättre betyg inte betydde allt. Samtalet med Michaels mamma Lillian pågick samtidigt som Michael återigen skolkade. Han hade kommit till skolan på morgonen och varit med på den första lektionen som var matematik. Men när hans stora syster Donna kände sig hängig och trött och ville gå hem så hade Michael hängt på. Hon gick en eller två klasser över honom. Michael Slobodian var den yngsta av Peter och Lillian Slobodians fyra barn. Michaels syster Donna var det syskon som han stod absolut närmast. Familjen Slobodian var kända som en trevlig familj. En tajt familj som ofta ägnade sig åt jakt och fiske tillsammans. Michael beskrivs som en ganska tillbakadragen person. Snäll och lätt att ha att göra med. Han hade kompisar men var lika nöjd med att vara hemma med familjen. Michael älskade musik och spelade både trummor och gitarr. När Michael gick hem med Donna den 28 maj missade han sin fysiklektion. När han och Donna öppnade dörren till deras hus hade klockan blivit 10.40 på förmiddagen. Lillian stod och diskade men avbröt det hon höll på med för att prata med Michael. Lillian berättade att hans engelska lärare Margaret Wright hade ringt och varit orolig för hans frånvaro. Lillian frågade sin son varför han hade missat flera av hennes lektioner. Michael satte sig vid matbordet och erkände att ja, han hade skolkat från några engelska lektioner på sistone. Men det berodde på, sa han, att han hade tappat bort en engelsk uppsats han hade skrivit och egentligen skulle ha lämnat in för ett bra tag sedan. Och nu skämdes han och ville inte gå dit utan den. Men han lovade att leta reda på uppsatsen nu direkt och lämna den till Margaret i skolan på eftermiddagen. Michael reste sig från sin stol och gick ner till sitt sovrum i källarvåningen på familjen Slobodans hus. 45 minuter senare hörde Lillian honom ropa: "Okej mamma, jag går nu, vi ses sen." Lillian såg när Michael gav sig av till fots med sin gitarr i ett gitarrfodral i handen. Hon var fortfarande ovan att se honom med den kortsnaggade frisyr han hade lagt sig till med efter att ha klippt av sitt axellånga hår nyligen. Michael kom till skolan lagom till lunchrasten. Klockan var 11.45 och det ringde ut. Den 19-årige Michael Gibou hade bråttom till killarnas badrum och tog täten dit. När han kom in såg han att han inte var ensam. I det bortre båset stod en kille iklädd en svart jacka och en grön militärliknande basker. Killen stod på toalettstolen och såg ut att ladda ett skjutvapen han hade i handen. Hängd tvärs över ryggen hade killen ytterligare ett gevär. Det var Michael Slobodian som stod där. Vapnet, ett 22-kalibrigt Ruger-gevär, hade Michael fått i födelsedagspresent när han fyllde 16 alldeles nyligen. Ett svart gitarrfodral låg på golvet. Michael Slobodian pekade på Michael Gibou med vapnet och sa till honom att gå in i ett av hörnen och ställa sig där. Michael Gibou gjorde som han hade blivit tillsagd. Det var som att tiden hade stannat. Han var livrädd, men samtidigt tänkte han att här måste väl vara någon slags skämt. Han skrattade till nervöst. Dörren till badrummet öppnades igen. Den här gången var det den 17-årige John Slinger som kom in. Michael Slobodian pekade på honom med sin Ruger och instruerade John att sträcka händerna i luften. Annars skulle han skjuta huvudet av honom. John vred på kroppen som för att kasta sig ut i korridoren igen. Men han hann inte. Michael Slobodian sköt honom i ryggen med två skott. John föll till marken. I samma ögonblick kom den 16-årige eleven Richard Shatterack in på killarnas toalettrum. Även han vände sig instinktivt för att ta sig ut igen när han såg Michael Slobodian med vapnet. Han såg också den skräckslagna Michael Gibbow i hörnet och John Slinger på marken. Richard tog några stapplande steg ut ur toalettrummet innan han segnade ner i korridoren, skjuten även han. Inne i rummet så sköt Michael Slobodian nu Michael Gibbow innan han klev över John Slingers kropp och gick ut i korridoren. Så nu har han alltså skjutit alla tre som kom in i killarnas toalettrum. På grund av lunchrasten var skolans allmänna utrymme fylld av elever. Michael Slobodian gick igenom korridoren och sköt det synes urskillningslöst åt höger och vänster. Det var 1975 och skolskjutningar i Kanada förekom inte. Det gjorde de däremot i grannlandet USA, där den första skolskjutningen som dokumenterats är från 1840. Och då blev en rektor skjuten till döds av en elev. Men även i USA så var skolskjutningar ganska få fram till år 1975, om man jämför med idag. Det handlar liksom om några varje år med en eller två döda. Och nu låter det som att jag rycker på axlarna åt de siffrorna, men det jag försöker göra är att liksom jämföra med hur det ser ut idag. För sen millennieskiftet så har nästan 400 skolskjutningar skett i USA. Alltså 400 skolskjutningar med dödlig utgång. Vilket är ungefär 20 per år. Och under 2022, förra året, inträffade 46 stycken skolskjutningar. Idag är alla elever i USA och Kanada medvetna om riskerna. Det finns ju rutiner för lockdown och det finns regler för att förhindra skjutningar. Som till exempel att man på vissa skolor måste ha genomskinligt material i sin ryggsäck. Så att man ska kunna liksom se vad barnen har.
Det visste inte jag.
En del skolor har det. Sen finns det ju de som har metalldetektorer. Ja, det finns alla möjliga olika. Ändå sker det ju liksom. Och det blir värre och värre. Men 1975 i Kanada så var det många som inte förstod vad det var de såg när Michael Slobodian gick genom korridoren och sköt. Var det någon slags skådespel, ett skämt? De som inte såg Michael utan bara hörde ljuden av skott trodde att det var någon som kastade smällare eller kanske en bil vars däck exploderade utanför på parkeringen. Och trots att Michael såg ut att skjuta rätt planlöst så såg han ut att vara på väg någonstans. I en nästan tom korridor en bit bort från pojkarnas toalettrum så såg en elev Michael gå ner på knä. Michael la ner sin 22-kalibriga Ruger på golvet och lossade det andra vapnet som han hade haft hängande på ryggen fram tills nu. Det var ett 44-kalibrigt Marlin-gevär. Båda vapnen Michael hade haft med sig använt som jaktgevär, men det första vapnet han hade använt, Rugen, används mestadels till att jaga småvilt. Men det vapen som Michael nu böt till är mycket mer kraftfullt och används för att jaga större djur. Det är alltså ett vapen som kan göra ännu större skada än det vapen han lämnade ifrån sig på golvet i skolkorridoren. Michael fortsatte att gå och passerade nu skolans matsal, där han fortsatte att skjuta. En av kulorna träffade en ståldörr och splitter från dörren träffade och skadade fyra tjejer. Den 17-åriga Jennifer Mather träffades av ett skott i benet. Hon kände hur kulan bröt hennes lårben. Greg Keyer, 18 år, gömde sig runt ett hörn och bestämde sig för att kika runt hörnet försiktigt för att se vad som hände. Och när han gjorde så träffades han av ett skott direkt. Hans vänstra armbåge krossades av kulan. Han lyckades vända om och ta sig till en korridor som gick åt andra hållet mot det håll som Michael tyckte vara på väg. Greg tog sig till skolsköterskemottagningen där redan två andra elever befann sig. Det var den 15-åriga Jane Thornton som hade blivit skjuten i högra höften och den jämnåriga Susan Winkerlitz som hade skottskada i vänstra foten. När skjutningen började inne i pojkarnas badrum befann sig läraren Margaret Wright inne i klassrum nummer 104, bildklassrummet. Med sig i rummet hade hon två elever som skrev omprov i engelska. Det var den 17-åriga Dean Naden och den 2 år äldre Ernie Nichols. När de hörde skotten, som de först trodde var smällare, reste de sig och ville gå ut i korridoren och se vad som stod på. Margaret, som kanske anade att inte var smällare, såg åt dem att stanna där de var. Hon gick själv mot dörren, men möttes där av Michael Slobodian. Vid det laget hade Dean förstått att det var vapenskott han hörde, precis som Michael Slobodian jagade Dean på fritiden. Så när Michael dök upp i dörröppningen kände Dean igen honom väl. De bodde mitt emot varandra. Dean chockades över synen av Michael med vapnet i handen. Hela scenen var absurd. Inte bara för att Michael gick runt och sköt, utan också för hans ansiktsuttryck. Dean hade liksom trott att en person som går runt och skjuter skulle se arg ut. Men Mike såg inte det minsta arg ut. Bara rädd. Margaret ropade ut, "No, Mike!" Dean hade hunnit kasta sig ner på golvet vid det här laget och såg Margaret som vände sig in mot klassrummet träffas av en kula i ryggen. Kulan gick rakt genom hennes kropp, ut genom hennes bröstkorg och in i Deans höft där den till slut fastnade i ryggraden. Michael sköt igen. Den här gången träffade han den andra eleven Ernies höft. Sen vände sig Michael och gick ut i rum 104. Med sänkt vapen gick han tillbaka i riktning mot pojkarnas toalettrum. När han var nästan framme höjde han geväret för sista gången och sköt sig själv i huvudet.
Åh, hjälp. Åh, vilken resa.
Ja.
Nu sitter här helt stum. Jag dricker inte ens kaffe liksom.
Nej. Ja, nu är det värsta överlöp, säger jag. Usch.
Mm.
Jag sa ju att mitt förra fall var ju det som jag strök. Det var ju en skolskjutning. Och jag ville så gärna göra det, eller ville så gärna, men ja, jag ville ha en skolskjutning med liksom. Så det blev den här.
Det är ju en brottskategori som vi inte har tagit upp än. Alltså Nej. Just det. Men jag känner också att lite som du tog upp i början. Det här med att många amerikanska skolor har väldigt mycket rutiner för att hantera när sånt här eventuellt händer. För att det är just det, att det är en fråga om när.
Mm.
Så det finns väldigt mycket att prata om runt omkring.
Ja, och det är jätteintressant också att jämföra länder. Jag kommer återkomma till det.
Ja.
Det här är alltså Kanadas allra första skolskjutning som är dokumenterad.
Jag förstår. Mm.
Det som för dem som var på platsen hade känts som en evighet hade utspelat sig under mindre än 5 minuter. När allt var över hade 15 personer blivit skjutna. Den 17-åriga John Slinge var ju den som sköts först inne på pojkarnas toalettrum. Den dagen befann sig Johns mamma Pat på skolan. Hon gick nämligen en kurs i motsvarigheten till komvux och befann sig på skolans parkering när skottlossningen startade. Och när elever skrikande kom springande ut i panik så sprang Pat in i skolan. Hon var instruktör i första hjälpen och tänkte göra vad hon kunde för att hjälpa till. Michael Slobodians kropp var den första hon stötte på i korridoren. Hon behövde inte ta hans puls för att se att han var död. Pat fortsatte genom korridorerna och kom så småningom till klassrum nummer 104, där hon hittade Margaret Wright liggande i en pöl av blod på golvet. Margaret var vid medvetande, men blod pulserade ut ur hennes bröstkorg. Kulans utgångshål var nästan 6 centimeter brett. Pat förband henne och de 2 eleverna Dean och Ernie så gott det gick, alla 3 var alltså vid liv, för att minska deras blödningar i väntan på ambulans. Det Pat inte visste var att hennes son John låg skjuten på golvet i pojkarnas toalettrum. Polisen var på plats ett par minuter senare. Det närmaste större sjukhuset, Peel Memorial Hospital, kallade in alla lediga läkare. Ambulanser körde i skytteltrafik mellan sjukhuset och skolan. Engelska läraren Margaret Wright var fortfarande vid medvetande när hon kom till sjukhuset. Men 12.50, en timme efter skjutningen, blev Margaret medvetslös och dog av sina skador. Hennes inre organ hade blivit alldeles för skadade. Dean Naden, som ju bodde mittemot familjen Slobodian och som hade blivit träffad av samma kula som hade gått igenom Margaret, han kördes också till sjukhuset, förstås. Intill honom med ambulansen så satt Pat Slinger. Pat var ännu omedveten om vad som hade hänt hennes egen son John. Ambulansen kom fram till sjukhuset och sjukvårdare rullade iväg Dean för att förbereda honom för operation. En sjuksköterska kom fram till Pat. I sköterskans hand hade hon en plånbok. Det var Johns. Där och då fick Pat beskedet att hennes egen son hade varit den första att skjutas. Precis innan Pat kom till sjukhuset hade hennes 17-åriga son dött på operationsbordet. Usch!
Det jag också sitter och tänker när jag sitter och lyssnar på det här är vad jobbigt det måste vara att läsa upp det.
Ja.
Det har ju vi märkt nämligen, att det är någonting annat att sitta och lyssna, det är någonting annat att researcha, det är någonting annat att skriva. Men när man sitter och läser upp det är fruktansvärt.
Ja, det är en helt annan nivå av
fruktansvärdhet.
Ja. Usch. Den 16-åriga Richard Chatterack, som precis som John blev skjuten i ryggen i pojkarnas toalettrum, han hade tur. Han behövde flera operationer men klarade sig. Den 19-åriga Michael Gibault, som också befunnit sig i toalettrummet, sköts 4 gånger i magen och 1 gång i armen. Han överlevde. den 19-åriga Ernie Nichols som sköts genom höften när han var i rum 104 med Margaret och när han skrev sitt engelska prov. Han krossade bäckenet och var tvungen att gå igenom 20 operationer. Men han överlevde. Tre personer dog i skottlossningen på Brampton Centennial Secondary School den 28 maj 1975. Eleven John Slinger, läraren Margaret Wright och gärningspersonen Michael Slobodian. 12 personer skadades. Michaels pappa Peter, han låg hemma i soffan och såg på TV den dagen. Han var sjukskriven i väntan på sin hjärtoperation som skulle ske lite mindre än en månad senare. Ett nyhetsinslag kom plötsligt upp på nyheterna. Det hade skett en skolskjutning på hans barns skola, på Michaels skola. Och jag vet inte om de identifierade Michael i nyhetsinslaget, men Peter rusade i alla fall ner till Michaels sovrum. Där hittade han flera brev som såg ut som olika utkast till självmordsbrev. Peter rusade upp för trappan igen och in i den sovande stora systern Donnas rum. Han väckte henne och visade henne ett av breven innan han ringde polisen. I brevet stod det översatt till svenska. Till den som läser det här. Mitt liv har gått åt skogen. Jag ska eliminera vissa personer från den här världen. De personerna är Mrs. Wright och Mr. Bronson. Jag ska också eliminera vilken idiot som helst som kommer i vägen för mig. Sen kommer jag att döda mig själv så att jag inte hamnar i fängelse. Jag är inte galen. Jag är bara otroligt trött på livet. Jag kommer ingenstans och det är mitt eget fel. Jag älskar mina föräldrar och min familj och jag vet att de älskar mig tillbaka. Undertecknad Michael Peter Slobodian. Det verkar alltså ha varit två lärare som varit de huvudsakliga måltavlorna för Michaels attack. Margaret, som vi vet vem det är redan, och Ross Bronson, som var Michaels lärare i fysik. När elever i Michaels klass förhördes berättade de att Michael verkade haft ett komplicerat förhållande till sin engelska lärare Margaret. Det verkade som att han både respekterat och tyckte om henne, men det hade hänt vid ett tillfälle att hon hade på något sätt gjort sig lustig över en uppgift han hade gjort i skolan, och hon hade gjort det inför hela klassen. Det kanske var ett lättsamt skämt som hon trodde att han också skulle skratta åt, men Dean Naden som gick i samma klass tyckte inte att skämtet var särskilt roligt.
Mm-hmm.
Och dessutom hade Michael brutit ihop inför Margaret vid ett tillfälle ett par veckor tidigare. Michaels farfar hade nyligen dött och hans pappa var sjuk. Och Michael var förtvivlad. Kanske, sa Dean, alltså gissade, så hade Michael känt att han hade tappat ansiktet inför Margaret. Det visade sig även att Michael vid minst 35 tillfällen förfalskat läkarintyg och intyg från sina föräldrar för att göra ogiltig frånvaro giltig. Och Margaret verkade som sagt ha täckt upp för Michael och vetat om att han ibland var frånvarande utan giltig anledning. Men just den här dagen när han gick till skolan och sköt så hade hon ringt hem till hans mamma för första gången. Att Michael inte var så förtjust i sin fysiklärare Ross Bronson, det var däremot ingen hemlighet. Läraren hade fallit i onåd hos Michael efter att Michael föreslagit ett fysikprojekt där han ville dissekera 13 grodor men fortsätta att på något sätt hålla dem liv genom att tillsätta el till deras kroppar. Och det här projektet satte Ross Bronson stopp för med argumentet att det är djurplågeri och olagligt.
Ja.
Men det hade inte Michael gillat. Under skjutningen så stötte Michael inte på Ross Bronson, som alltså inte blev skjuten. Det spekulerades i radio, tv och tidningar om varför det inte synes ganska vanlig ungdom än Michael gjort det här. Men ingen annan än Michael vet förstås svaret på vad han tyckte att han hade för skäl för att göra det han gjorde. Efter att pappa Peter Slobodian ringt polisen tog han med sig Donna och körde till skolan för att se vad som hade hänt med egna ögon. Det gick dock inte att se mycket. Skolan var avspärrad med avspärrningsband och bevakades av hundratals poliser. De åkte hem igen. Det dröjde inte länge innan familjen Slobodians familj omringades av media. När journalister knackade på så var det Donna som öppnade och pratade med dem. Hon besvarade deras frågor på ett artigt men ganska kortfattat sätt. Hon var helt uppenbart chockad såklart, men sa att hon ville prata med media ändå. Hon berättade om Michael, hur han hade varit och om hans intresse för musik. Hon berättade att han var självmedveten över att han var så kort, eller i alla fall kort enligt sig själv, han var 165 cm lång. Han hade ofta skor med så här hög platåsula för att bli längre. Och Donna berättade om Michaels intresse för vapen. Lillian kom till dörren och bad pressen visa respekt och bad Donna kom in igen. Men Donna upprepade att hon gärna svarade på frågor. Hon berättade att Michael en vecka tidigare hade frågat henne om hur man gör för att sluta i skolan. När medias fråga var över och Donna gick in igen så var Lillian i så dåligt skick att en läkare behövde tillkallas för att söva ner henne. Ingen i familjen Slobodian hade anat något. Inte heller Michaels kompisar hade sett några tecken på att Michael mådde väldigt dåligt och att det fanns risk att han skulle ta till våld. För det här vapenintresset till exempel, det var ju väldigt starkt, men det var ju för att han jagade med sin pappa.
Ja, och det... Nu känner inte jag jättemånga i Sverige som har ett vapenintresse. Nej. Men jag vet ju att det är en helt annan grej i många andra länder, bland annat då USA.
Ja.
Nu är vi visserligen i Kanada, men alltså... Ja, man kan ha ett vapenintresse utan att det är någonting konstigt med det, tänker jag.
Precis,
att det behöver ju inte vara en varningsklocka.
Nej, precis. Michael hade inte haft så många vänner, men de han hade haft beskrivs som väldigt bra vänner. Och de berättade att de visste att han var väldigt intresserad av vapen. Vilket även ett par av hans lärare kände till. I synnerhet visste hans träslöjdslärare om Michaels intresse eftersom Michael hade byggt ett vapenställ och låda för ammunition på slöjden. Men återigen... Inte konstigt om man är intresserad av jakt.
Nej.
Det är inte konstigt att de inte såg några varningsflaggor.
Nej, det är en sån där grej som en, alltså det är lätt att vara efterklok grej.
Ja, precis.
Så här, när man tittar tillbaka på det så kan man se det, men där och då så...
Skolskjutningen väckte röster som krävde ökad vapenkontroll i Kanada. Våld i media diskuterades också livligt och filmen A Clockwork Orange av Stanley Kubrick som gick på bio just då anklagades för att vara en bidragande orsak till Michaels besinningslösa våld. Har du sett den?
Den har jag sett. Och jag har den i ett annat fall som jag kommer ta upp i framtiden.
Ja, det kan jag tänka mig. För det är väl en sån film som har kanske blivit anklagad för det ena och det andra.
Alltså film överlag har ju anklagats. Nu minns jag inte vilket avsnitt var det... Jag har ju läst på lite om det som kallas för copycat-effekten.
Mm.
Och den är knappt märkbar.
Nej.
Det var ju även i Sverige så pratade man om när det var jättepopulärt med rollspel.
Mm, just
Dungeons
det.
And Dragons och alla de här grejerna. Ja. Att det då skulle orsaka att människor gick ut för att leva ut de här hemskheterna i verkliga livet. Mm. Och det finns liksom... Det finns inga... Inga vetenskapliga bevis för att så är fallet.
Nej.
Utan en viss copycat-effekt kan man se om media väljer att skriva väldigt mycket om en viss brottskategori.
Mm.
Men tydligen så är det inte en grej, vad jag kan ha läst mig till när man liksom läser om copycat-effekten.
Nej.
Att den liksom, att en typ inte finns. Sen vet ju både du och jag, för det har vi ju tagit upp också. Jag tog ju upp till exempel den här som kände sig inspirerad av dels Ted Bundy, tror jag, men även När lammen tystnar.
Just det.
Men då är det antagligen inte det som är orsaken, och den copycat-effekt som man kan se är att man pratar om människor som edge-sitters, alltså människor som sitter precis på kanten.
Ja.
Och så ser de en film på tv och så knuffar de över kanten. Men det kan inte få en människa att gå flera meter mot kanten och sen hoppa, utan då är de antagligen precis på kanten.
Ja.
Och då kan man ju inte säga kanske att det är orsaken till.
Nej.
Förlåt, nu tar jag över här, det är inte meningen.
Nej, det där var en jättebra beskrivning, tycker jag. Men det är väl det att man försöker hitta anledningar, liksom. Man försöker hitta någonting att skylla på. En förklaring. Alla vill ju ha en förklaring, liksom.
Ja, jo, ja.
Men den polisutredningen som gjordes efter skjutningen, den var klar den 25 juni 1975, alltså lite mindre än en månad efteråt. Och slutsatsen där i var att det inte gick att fastställa med säkerhet vilket eller vilka motiv Michael hade haft. Och två psykologer som så att säga undersökte Michaels psyke genom intervjuer med de som kände honom sa att han inte verkade lida av psykisk ohälsa eller någon sjukdom. Det han verkade ha upplevt var vanliga tonårsproblem. Han var en ganska liksom vanlig elev med genomsnittliga betyg, kompisar och intressen på fritiden. Men de sa även att det faktum att han skolkade mycket och dessutom försökte dölja det genom att förfalska intyg och att han var missnöjd med sitt utseende kunde tyda på att han kände sig misslyckad och otillräcklig och att han led av en depression. Men det gick ju förstås inte att skapa sig en bra bild eller en fullständig bild av Michael och hans mående utan att prata med honom själv.
Mm.
Rösterna som höjdes om ökad vapenkontroll i Kanada blev lyssnade på. En utredning tillsattes och ett antal olika förslag till lagförändringar sattes ihop. Bland annat föreslogs att åldern för att skaffa jaktlicens skulle höjas från 16 till 18 år och att licensen skulle kräva både en vapenkurs och en hälsokontroll av den sökande. Man skulle även behöva licens för att köpa ammunition. Och krav på låsta vapenskåp i privatbostäder föreslogs. Och allt det här ledde faktiskt till en vapenreform år 1977, 2 år efter skolskjutningen i Brampton, och en ny vapenlag. Och den förbättrade lagstiftningen har såklart inte stoppat alla brott med skjutvapen, men totalt sett, alltså över tid, så har det förekommit, beroende på hur definitionen ser ut, så har det förekommit 7 eller 10 skolskjutningar i Kanadas historia totalt, efter den här skjutningen i Brampton som var den första. Nu är Kanadas invånare betydligt färre än USAs, men skillnaden är ändå påtaglig, för som jag sa, under samma tid har det skett 400 i USA.
Ja.
Jag har skrivit ganska mycket om skolskjutningar för andra poddar, för det är ett ämne som intresserar och förstås frustrerar mig. Och det är rätt enkelt att se, vilket är logiskt, att ordentliga vapenlagar faktiskt gör skillnad. 1966 så var det en skolskjutning i Skottland där 16 stycken 6-åriga barn sköts till döds tillsammans med sin lärare. Efter det gjordes vapenlagarna i Storbritannien om och sedan dess har det inte skett en enda skolskjutning där någon har blivit skadad. Och såklart så är det inte bara lagar som det här hänger på. Men jag tänker att det är ett steg på vägen. Och där har USA en bit att gå. Nu har jag en åsikt här, men det känns som en rätt okontroversiell åsikt.
Mm.
Men det var berättelsen om Kanadas första skolskjutning.
Otroligt. Och det är ju intressant också, som du säger, att det är den första när grannlandet liksom ser så annorlunda ut.
Ja, verkligen.
Jag hörde någon som försökte förklara då varför det är så många fler skolskjutningar i USA jämfört med många andra länder.
Mm.
Och det var ju väl en som kanske inte var emot de vapenlagar som de har.
Personer som svarade alltså?
Ja, och försökte förklara det på den våldsamma historien som finns i USA.
Mm.
Och att det på något vis ligger kvar i generna, gissar jag.
Ja.
Jag minns inte exakt vad det var han sa. Vilket jag inte riktigt tycker håller. Jag känner till exempel massa människor som är från länder som var involverade i andra världskriget. Som, alltså, förstår du? Det är ju inte lika, det är ju inga skolskjutningar i Tyskland. Liksom.
Nej, precis. Nej, det känns lite... Ja. Men återigen, man vill ha en förklaring liksom till.
Oh ja.
Mm.
Har du sett den där Bowling for Columbine?
Nej.
Det är ju en dokumentär som handlar om Columbine-skjutningen.
Mm.
Och där tar de ju upp lite sådana grejer. Det är ju Michael Moore som har gjort den.
Mm.
Och då pratar han ju dels med så här, vapenlobbyister och allt möjligt. Det kanske till och med därifrån det kommer, det som jag tänkte på.
Ja.
Den här försök till att förklara var det kommer ifrån. Liksom.
Mm.
Att det är mer i USA än andra länder. Ja. Och att det försöka hitta en förklaring som inte handlar om vapenlagarna.
Mm.
Jag känner mig lite tagen.
Ja, jag också. Usch. Men imorgon är det du som ska få berätta ett fall för oss.
Mm. Precis. Vi får väl se vad vi hittar på då.
Ja, ta något muntrare, tack. Nej.
Om vi säger så här. Ta någonting inte lika hemskt.
Ta någonting inte lika hemskt, tack.
Vi alla brukar brott ju är hemska.
Ja, alla brott är hemska. Vi försöker ju blanda lite i alla fall.
Mm, precis.
Så, men,
ja, nej. Nej, men tack, jag håller ju med. Det blir ju, det är intressant detta. Och vi försöker ju ta lite fall från lite olika slags fall. Och ja, vi har inte tagit upp någon skolskjutning.
Nej. Men ska vi säga så för idag?
Ja, vi säger så för idag. Tack snälla Jenny.
Ja,
så hörs
själv.
Vi imorgon.
Vi hörs imorgon. Ha det bra tills dess.
Ha det bra.
Hej då.